Hej på er, alla som lyssnar där ute. Nu är det dags att fira påsk igen. Tiden går, trots de här konstiga tiderna vi lever i just nu. Vi hoppas att vi kommer kunna glädja er lite med den här predikan som handlar om påsken naturligtvis. Den här gången har vi också tagit med kören Andante som ett litet trevligt inslag, ett litet påskägg i den här ljudfilen som vi hoppas kommer kunna glädja er än mer. Både jag och Anders vill önska er en riktigt glad påsk. En varm sådan och förhoppningsvis en solig också. Där ni kan känna att ni får ta del av våran församlingsgemenskap på något sätt via den här ljudfilen. Ta hand om er alla där ute. Jag ska läsa ifrån Markus evangeliet kapitel 16, vers 1-14. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande kryddor för att gå och smörja honom. Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp, och de sa till varandra: "Vem ska rulla undan stenen från graven åt oss?" Men så fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt sitta till höger, och de blev förskräckta. Men han sa till dem: "Var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nazaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått, han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd. Men gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna: han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom som han har sagt er." Då lämnade de graven och sprang därifrån, darrande och utom sig. Och de sa ingenting till någon, för de var rädda. När Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten visade han sig först för Maria från Magdala, från vilken han hade drivit ut 7 demoner. Hon gav sig iväg och berättade det för dem som varit tillsammans med honom och som nu sörjde och grät. När de fick höra att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte på det. Därefter visade han sig i en annan skepnad för 2 av dem medan de var på väg ut på landet. Också de gick bort och berättade det för andra, men inte heller de blev trodda. Sen visade han sig också för de 11 medan de låg till bords, och han förebrådde dem deras otro och halsstarrighet då de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden.
I första Korintierbrevet och det 15 kapitlet så skriver Paulus bland annat så här: "Om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös, och ni är ännu kvar i era synder. Och då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda som den första av de avlidna. Ty eftersom döden kom genom en människa, så kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa." Man kan fundera över vilken relevans den här texten har idag, men vi lever ju trots allt i en intressant tid där den kristna kyrkan i viss mening har hängt av sig syndbegreppet. Och i Sverige 2021 så är det numera den sekulära moralismen som upprättar syndakataloger. Inte sällan rör det sig om miljö, flyg- och klimatskam, den som har magat av familjen på semesterresa till Mallorca åtminstone under den tid som det gick det, och det blir väl så snart igen, så måste man göras medveten om vilken synd man begår. Man fnyser ilsket åt det som fortfarande äter kött, inte uppskattar köttfri måndag i skolan. Inom genusdebatten diskuteras det hur mycket Till exempel intresse en man kan visa för en kvinna utan att det ska räknas som sexuella trakasserier. När det gäller frågan om kampen mot rasism så anses nu att vithetsnormen i sig gör att en vit person per definition är rasist just därför att han eller hon är vit och inte beroende på dennes åsikter. Inom universitetsvärlden så förlorar då bland annat forskare och andra sina plattformar för att olika värdegrunder inte prioriteras. Oavsett om de är relevanta eller inte. Överhuvudtaget beter sig Sverige 2021 precis på samma sätt som man har länge beskyllt kristna för. Det vill säga med bevakande och med ett enormt intresse för människors privata förehavande. Vad är det egentligen som pågår här? Kan det ha någonting att göra med religionens utträde ur det allmänna medvetandet? Nymoralism är intressant ur ett sociologiskt perspektiv. Det är tydligt att något saknas i den moderna människans liv. Kallade mening, lag och ordning, tydliga levnadsregler, en livsriktning. Den som inte dras till kyrkan hittar då dessa saker någon annanstans. Ofta i social rättvisa rörelser. Inte sällan har dessa rörelser också en ledarfigur som mer eller mindre utmålas som en slags messias. Och de predikar ett moraliskt budskap som försöker ställa saker och ting till rätta och bekämpa till exempel global uppvärmning, rasism, sexism eller vad det nu kan vara för någonting. Problemet är inte att de kampanjar för de här sakerna, för det är ju egentligen goda saker. Journalisten Josefin Holmström satte ord på det här ganska nyligen och skrev en intressant artikel. Jag ska citera. Det som skaver, skriver hon, är tillvägagångssättet att jobba för dem. När det sipprat ner till deras följare. Då är det nämligen med skammen som vapen människor ska formas. Världen delas in i onda och goda. Bekantskapskretsen sorteras därefter. Och det blir ett febrigt behov av att visa att man gör rätt. Kändisar gör offentliga uttalanden om att de till exempel nu har slutat att flyga. Twitter-mobben förföljer den som avviker. Själva språket kringskärs, övervakas och omdefinieras så att lärare, föreläsare, journalister och andra med bred samhällskontakt noga måste vakta sin tunga för att inte råka säga någonting som kan uppfattas som anstötligt eller problematiskt. Slutcitat. Ytterst handlar det här om hur människan ska navigera i en sekulariserad värld där Gud inte längre anses vara relevant. Även den som förkastat Gud förblir, trots allt, en moralisk varelse med en inre längtan efter det som är gott och äkta. Men lagiskhet i religionen är ju naturligtvis obehaglig. Lagiskhet utan Gud blir rent av farlig. I Bibeln läser jag att vi alla är syndare och att synden är vårt största problem. På samma sätt så är den tydlig med att goda gärningar är någonting bra. Och att de är en nödvändig och naturlig del av den kristna människans liv. Men i den sekulära debatten så saknas frälsningsbegrepp och framförallt nådebegreppet. Resultatet av den framväxande skamkulturen riskerar därför att bli ögonkänneri och falskhet. Det vill säga att vi låtsas vara bättre än vi är för att slippa sociala repressalier. Vi jämför oss gärna då med de som har lyckats sämre, eller åtminstone ser ut att lyckats sämre än vad vi är. Men inuti förblir vi oförändrade. Vilket var det som just Jesus beskyllde fariseerna för. I allra värsta fall leder den sekulära lagiskheten till rena drev. Skräckexemplet var nog tyvärr det mot Stadsteaterns chef Benny Fredriksson som skedde i Aftonbladets regi. Han fick ingen chans att försvara sig mot sina anhängare och tog därför sitt liv. Det som hände då, det som också många instämmer med, var att Aftonbladet blev fartblinda. Alltså MeToo-kampanjen piskade upp en sån lynchstämning att till slut så krävdes det offer, oaktat hur mycket sanning som låg bakom anklagelserna. Offret var det centrala. Det behöver knappast sägas att det här inte är det sätt som Jesus bemöter synd på. Han ber istället den som är utan skuld att kasta första stenen. Jesus erbjuder nåd istället för lag och manar till självinsikt och omvändelse istället för blindt hat. Att förvandling och förändring är möjlig är uppståndelsebudskapets själva kärnpunkt. Det döda kan få liv. Det onda kan förbytas till något gott. Det är en enorm skillnad att tro på Jesus så som ett föredöme jämfört med att betrakta honom som den uppståndne. I det första fallet blir tron meningslös, säger Paulus. Och detta är ju egentligen ganska givet. I det fallet blir Jesus en i raden av andra religiösa eller politiska martyrer som återigen bara lämnat oss åt oss själva i sista änden. Det finns naturligtvis plats för självkritik här också. Jag menar inte att den kristna moralismen i sin värsta form i sig självt skulle vara mer konstruktiv än den sekulära moralismens motsvarighet. Men innanför all rigid lagiskhet ville den trots allt erbjuda omvändelse och förlåtelse, upprättelse och på nytt födelse. Även den värste syndare kunde återuppstå som en ny människa. Även om det här på grund av mänskligt oförstånd inte alltid nådde hela vägen fram, så var det ändå dess ärende. Den typen av moralism hade inte skammen som sin yttersta position. God moral är alltid bra. Men det ligger en kraft i uppståndelsebudskapet som går längre än moral. Moralen kan naturligtvis ta ställning emot och fördöma döden, medan uppståndelsekraften bjuder liv där döden härskar. Det är en stor skillnad. Moralen är dessutom i sig själv helt oförsonlig när den misslyckas. Uppståndelsekraften finner alltid nya vägar i kraft av nåden. Det är alltså både begripligt och relevant det som Paulus säger. En kyrka som inte bejakar den uppståndne Kristus blir i bästa fall moralisk institution. I sämsta fall en plats för underhållning. Jag har inte precis varit en sån som proklamerat Jesus, att Jesus lever i tid och otid, men tron på detta under har varit bärande för mig som förkunnare och som privatperson och faktiskt även som moralisk varelse. Det gör att jag faktiskt tror på ett lyckligt slut för den här skapelsen. Som kyrka är det också vår grund och vårt hopp. Amen. Vi ska alldeles strax lyssna till kören Andante som ska sjunga en sång som heter Stegen från himlen. Och som belyser just det här med uppståndelsebudskapet, att det är Gud som agerar. Vår väg är inte en klättring på en moralisk stege mot himmelriket, utan just det att Gud själv tar initiativet i frälsningshistorien, stegen från himlen. Först ska vi be med psalmistens ord.
Hör hur segerropen skallar. Jubel stiger från de trognas läger. Herrens hand har visat sin kraft. Herrens hand är höjd till seger. Herrens hand har visat sin kraft. Jag ska inte dö, jag ska leva och vittna om Herrens gärningar. Hårt har Herren tuktat mig, men han gav mig inte i dödens våld. Öppna för mig rättfärdighetens portar. Jag vill gå in och tacka Herren. Här är Herrens port. Här får hans trogna gå in. Jag tackar dig för att du hörde min bön och blev min räddning. Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Detta är Herrens eget verk. Det står för våra ögon som ett under. Detta är dagen då Herren grep in. Låt oss jubla och vara glada. Så ber vi Herrens bön tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och ger dig av sin fred och frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn.